Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Nehemjas tredje kapitel, som berättade om hur Nehemja arbetade både målmedvetet och strategiskt när murarna runt Jerusalem skulle byggas upp igen. När vi steg för steg vandrade runt muren såg vi hur olika grupper av folket placerades på olika ställen efter ett väl genomtänkt mönster, så att hela muren byggdes samtidigt. Och därmed bevakades också hela sträckan runt staden. Men när vi nu kommit till Nehemja kapitel 4 ska vi se Nehemja övervinna motståndet från Guds fiender, som också är Guds folks fiender. Och vi ska se hur man lyckas bygga muren till sin halva höjd. Fienden hade hånat, spottat och förvrängt deras motiv. Och för var gång något ska byggas i Guds rike och i församlingens liv, så måste man vara redo på att möta motstånd och fiendskap. Men när fienderna märkte att hån och lögner inte var nog för att stoppa dessa judar som stod samlade om det gemensamma återuppbyggnadsarbetet, då skiftar fienden taktik. Vi läser i Nehemja kapitel 4, vers 1 och 2. När nu Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han vred och i hög grad förtörnad. Och han hånade judarna och talade så inför sina bröder och inför Samariens krigsfolk. Vad är det dessa vanmäktiga judar gör? Skall man låta dem hållas? Skall de få offra? Skall de kanske så småningom fullborda sitt verk? Skall de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Lägg märke till orden, skall de få offra? Här är det tron på den enda sanne Gud som angrips. Esra och Nehemja ville inte bara rent materiellt återuppbygga templet och Jerusalem, men återuppbygga ett liv på skriftens grund med Guds lag som norm. Och det väcker naturligt nog förakt i en hednisk kultur som präglas av blandningsreligion och allmän folktro, där var och en kan dyrka sin Gud på sitt sätt. Du kan gärna gå i templet. Du tillber Gud så som det passar för dig, och samtidigt kan du tillbe alla tidens smågudar. Och Samaria, det var en militärkoloni, medan Jerusalem var en stad som låg helt öppen. Ingen mur och därmed inga portar. Allt flöt i ett. Och så länge som det förblev så hade Sanballat och hans vänner det hela under sin kontroll i förhållande till de stackars judar som hade återvänt från fångenskapen. Och de ställföreträdande offren i templet är till stor irritation för Sanballat. Vad är det de håller på med? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Inbillar de sig att de kan överlämna åt Gud det de inte själva kan göra? Och är de kanske så naiva att de tror att det hela kan göras på en dag? Stackars Sanballat, han tror att återuppbyggnaden sker på judarnas initiativ. Han förstår ingenting av det Gud gör. Som det står i första Korinterbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Sanballat räknar överhuvudtaget inte med denna fattiga församlings återuppbyggnadsarbete. Vad är det dessa vanmäktiga judar gör? Ska man låta dem hållas? Det vill säga, det blir ju inte något av det. Men likväl är det irriterande se att de håller på, och då kommer Sanballats kollega Tobia med sin kommentar, vers 3. Och ammoniten Tobia, som stod bredvid honom, sade: hur det än bygger, ska dock en räv komma deras stenmur att rämna, bara han hoppar upp på den. Ja, så ser Guds verk ut för en av synden förblindad värld. Rävens lätta fot är nog för att riva denna mur. När Guds folk återuppbygger Guds stad ser det betydelselöst ut i världens ögon. För de som bygger är ju allt annat än fullkomliga. Och det är obegripligt för världen att Gud använder syndiga, skröpliga människor att utföra sitt verk. Vi läser vers 4 och 5. Hör, vår Gud, hur föraktade vi är. Låt deras smädelser falla tillbaka på deras egna huvuden. Ja, låt dem bli utplundrade i ett land dit de förs som fångar. Dölj inte deras missgärning och låt inte deras synd bli utplånad ur din åsyn, eftersom det har varit till förargelse för dem som bygger. Här måste vi vara klara över att det här är en bön under lagen. Och dessa män som försökte hindra återuppbyggnaden och som hånade Guds folk, de var både Guds och Israels fiender. Och under gamla förbundet, under lagens hushållning, så hade judarna rätt att be om Guds rättvisa dom. Och den kommer också Gud att verkställa. Det har aldrig förändrats. Men med Kristi försoningsdöd, uppståndelse och den helige andes utgjutande har Kristus gett oss som tror ett fullständigt nytt perspektiv idag. Jesus säger att vi ska inte be om hämnd. I Romarbrevet 12, vers 17 och 18 står det: löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Som kristen kan du inte undgå att någon gör ont mot dig. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont, däremot är det mycket farligt att göra ont. Det betyder inte att vi ska vara dumsnälla och se mellan fingrarna. Men vad Gud önskar säga oss är att det betyder inte något hur rätt vi har, om vi har samma sinnelag som vår fiende. Men det betyder inte att inte synden kommer att dömas. Men det är Gud som ska döma den. Vi ska inte löna ont med ont, men vi ska ta itu med sådant som är orätt i församlingen. I andra Timoteusbrevet 4, vers 1-3 står det: Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom de kliar dem i öronen. Ett Guds barn ska i striden använda andens svärd, som är Guds ord. Och det svärdet, det måste svingas mot allt som är orätt i våra liv. Och det ska också användas som nådens balsam till ett förkrossat hjärta. Må Gud hjälpa varje Guds vittne att vara trogen i sin gärning och inte klia folk i öronen, men svinga andens svärd mot Satan, synden och världen, och mot vårt eget kött, så att synden avslöjas. Nehemja bad att Guds rättvisa dom skulle drabba fienden, och jag påminner ännu en gång att Nehemja levde under lagens hushållning. Vi läser Nehemja 4, verserna 6-8. Och vi byggde på muren, och hela muren blev sammanfogad till sin halva höjd. Och folket arbetade med gott mod, men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och astoditerna hörde att man fortfarande höll på med att sätta i stånd Jerusalems murar och att sprickorna började täppas igen, då blev det mycket vreda. Och det sammansvor sig allesammans att ge sig iväg och angripa Jerusalem och störa folket i deras arbete. Fienden hade hånat och visat sin förakt för byggningsfolken. Men de byggde frimodigt vidare. Då måste fienden ändra sin taktik. För nu var irritationen mycket stor. Och så ger man sig iväg för att angripa Jerusalem. Vad gör Nehemja då? Vi läser vers 9. Då bad vi till vår Gud. Och vi lät hålla vakt mot dem både dag och natt för att skydda oss mot dem. På grund av den persiska kungens klara befallning vågade man inte förklara krig mot Nehemja och hans vänner. Men man kunde ju anfalla på natten och så sedan lägga skulden på ökenrövare och beduiner i området. Då bad vi till vår Gud, och vi lät hålla vakt mot dem både dag och natt. Det vill säga bön och arbete. Det är Nehemjas svar på fiendens planer. Den som ber mycket till Gud kommer också att handla. Nehemja ödmjukade sig inför Guds ansikte. Därefter gick han till konkret handling under den verklighet som rådde just nu, och nu krävdes stark vakthållning dygnet runt. Den som har hjärtat i himlen har som regel båda fötterna på jorden. Nehemja sa inte, ja, nu har vi bett så, nu får vi bara lita på Gud och inte göra något, utan bara be. Den som ber till Gud handlar oftast mycket konkret. Den som aldrig handlar ber nog inte till himmelens Gud, utan pratar bara med sig själv. Men vi ska se att det inte bara var yttre fiender Nehemja hade att strida mot. Nehemja 4, vers 10. Men judarna sade, bärarnas kraft sviker och det är för mycket grus. Vi orkar inte mer att bygga på muren. Trötthet och modlöshet får oss lätt att glömma att verket trots allt inte är vårt, men Guds. Och då mister vi fort perspektivet. Och det är i sådana situationer Satan ser möjligheten att angripa inifrån. Och missmod är ett av Satans bästa vapen. Vers 11 och 12. Våra ovänner åter sade, innan de får veta eller se något, ska vi stå mitt ibland dem och dräpa dem, så ska vi göra slut på arbetet. När de judar som bodde i deras grannskap kom och från alla håll uppmanade oss säkert 10 gånger att vi skulle dra oss tillbaka till dem, då ställde jag upp folket i det lägsta och mest öppna delarna av staden bakom muren. Jag ställde upp dem i släktordning med sina svärd, spjut och bågar. Fienden bestämde sig för att utnyttja judarnas missmod och trötthet och bestämde sig för att krossa dem genom ett överraskningsangrepp. Vi ska slå till när de minst har väntat oss. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed, vaka själ och bed. Vilken strategi använde Nehemja mot ett sådant överraskningsanfall? Jo, han ställde upp några av folket vid de lägsta delarna av muren. Det vill säga det var människor som var villiga att fylla rämnorna i muren med sina egna liv, ställa sig själva i gapet. Och innan vi går vidare vill jag påminna om det vi läste i vers 9. Då bad vi till vår Gud och vi lät hålla vakt mot dem både dag och natt, bön och arbete. Nehemjas personlighet hade formats av hans böneliv. Nehemja kände Gud och kände principerna i Guds rike. Och han uppmanar folket att tänka på Herren, vända ansiktet mot Gud. Faran i vår tid är att vi är rädda för kampen. När motståndet blir stort vill vi kanske bli fällda. Men det finns ett nederlag som är större än att falla. Och det är att förbli liggande. Nu kallar Nehemja medarbetarna som är redo att glömma sig själva, redo att offra sig själva för Herren och för arbetet på muren. Vers 13 säger att han ställde upp folk vid de lägsta delarna av muren. Det vill säga det var sådana som var villiga att ställa sig i murens rämnor. Stå på de mest oskyddade platser med mursked i den ena handen och svärdet i den andra. Redo att offra sig för andra. Bön och mobilisering var vägen för Guds folk. Till och med när man sände någon för att hämta vatten åt de törstiga och svettande arbetarna, så skulle vattenbäraren ha svärdet eller spjutet i den andra handen. Nehemja 4, vers 14 och 15. Och sedan jag hade granskat allt stod jag upp och sade till ädlingarna och föreståndarna och det övriga folket: frukta inte för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och strid för era bröder, era söner, era döttrar, era hustrur och era hus. Sedan våra fiender alltså hade fått erfara att saken var bekant för oss och att Gud hade omintetgjort deras plan, kunde vi alla återvända till muren, var och en till sitt arbete. Ja, det är typiskt för Satan att han mycket starkt angriper de som kommit halvvägs i sin gärning. Arbetet är påbörjat, men ändå verkar det så oändligt långt tills målet är nått. När byggaren är sliten och arbetet känns enformigt, och så dyker alla problemen upp. Svårigheterna växer. Och var är nu Gud mitt i allt detta? Då står Nehemja fram och lyfter deras blickar mot Gud. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Är Gud för oss, vem kan då vara emot? Man får rätt perspektiv på kampen igen. Så påminner han om att striden handlar också om att kämpa för era bröder, era söner och döttrar. Gud är inte likgiltig för dem och inte likgiltig för dig heller. Stirra dig inte blind på dina skröpligheter. Du är älskad av Gud. Och när Gud älskar dig, borde du också glädja dig. Inte stirra dig blind på din synd, men se på honom som har försonat alla dina synder och älskar dig just som du är. Du är också kallad att kämpa för dina bröder, söner och döttrar, för hus och hem, hustru och barn. Fienden fick veta att deras planer var avslöjade. Och judarna återvände till muren, var och en till sitt arbete. Det är församlingen som präglas av bön och arbete. Vi läser vers 17. Det som byggde på muren och det som lastade och bar bördor gjorde sitt arbete med den ena handen, och med den andra höll det vapnet. Och det som byggde hade var och en sitt svärd bunden vid sin höft medan det byggde. Och bredvid mig stod en basunblåsare. Murslev och svärd är också idag det vapen trons folk borde ha i sina händer. Mursleven talar om att uppbygga varandra, som det står i Judas brev kapitel 1, vers 20. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Det är för insidan, vår andliga växt. Visst är det fint att höra någon vittna att jag blev frälst igår eller i förra veckan. Men låt oss få höra om ett år eller två, om de blivit uppbyggda på sin allra heligaste tro. Svärdet talar om kampen, striden, att vara iklädd hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, för hans angrepp är listiga. Basunblåsaren, det talar om väckelseropet, om att slå larm när fienden så smygande är på väg. Nehemja är inte en man som tillber Gud endast i templet. Han lever med Gud, och han identifierar sig med Guds folk. Detsamma är vi kallade att göra. Och som Jesu lärjungar och efterföljare, måste också vår basun vara klar. Inte bara när den ska blåsa sitt ja till sanningen, men lika klar när den blåser sitt nej till lögnen. Vi läser Nehemja 4, vers 19 till och med 23. Jag hade nämligen sagt till ädlingarna och föreståndarna och det övriga folket: arbetet är stort och vidsträckt, och vi är spridda längs muren, långt ifrån varandra. Där ni nu hör basunen ljuda, dit ska ni församla er till oss. Vår Gud skall strida för oss. Så gjorde också vi vårt arbete, medan hälften av folket stod beväpnat med sina spjut från morgonrådnadens uppgång tills stjärnorna kom fram. Vid samma tid sade jag också till folket att var och en med sin tjänare skulle stanna över natten inne i Jerusalem, så att vi om natten skulle kunna ha dem till vakt och om dagen till arbete. Och varken jag eller mina bröder eller mina tjänare eller de som höll vakt hos mig lade av sig kläderna. Vapnen ansågs av var och en vara lika nödvändiga som vatten. Svärd och murslev, bön och arbete och basunblåsare. Och vi lägger märke till att Nehemja insåg att de som arbetade på muren var för långt spridda från varandra. Vi kan tillhöra olika församlingar, men avståndet mellan de olika arbetslagen må inte bli för stor. Och det blir den inte om vi inrättar oss efter Guds ord. Bön och arbete för arbetarna på muren närmare varann. I syndens mörker, världens natt, Guds ord är oss till lykta satt, Guds ord det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att den som lever i Guds närhet präglas inte bara av bön och arbete, men också av socialt ansvar. Till dess så säger jag på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.